Jag ska inleda den här onlinekursen med att tala lite allmänt om apokalyptik. Vad menas med det? Ja, själva ordet apokalyptik, det kommer av det grekiska ordet apokalypsis, som betyder avtäckelse, det vill säga ett borttagande av ett täckelse, av en slöja. Apokalypsis, det är sammansatt av ordet apo, som betyder bort, och kalypsein, som betyder det som döljer, det vill säga den andliga verkligheten. Apokalyptik är alltså ett borttagande av täckelset, att uppenbara eller att avslöja den sanna verkligheten. Så Bibeln innehåller apokalyptik. Den avslöjar den sanna, verkliga, andliga verkligheten. Det är dolt för oss, det är täckt av en slöja. Vi behöver Bibeln som innehåller ett avslöjande, en uppenbarelse av den andliga, himmelska verkligheten. Man kallar detta för den särskilda uppenbarelsen eller Guds apokalypsis. Det finns också en allmän uppenbarelse, det är skapelsen. Den är allmän, alla människor kan se skapelsen som vittnar om Guds eviga makt och gudomliga natur. Så därför säger Bibeln att dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. De borde förstå att det måste finnas en mycket mäktig och stor skapare bakom skapelsen. Men nu ska vi tala om den särskilda uppenbarelsen. Och då handlar det inte bara om en uppenbarelse av framtiden och den yttersta tiden. Många tänker på det när man hör ordet apokalyptik. Bibelns apokalypsis, den gäller också nuet. Den omfattar all tid. Den uppenbarar hur den här tiden och världen började, och den uppenbarar vad som är andligt sant nu och vad som kommer att hända också ända fram till den sista dagen. Och vi behöver Guds apokalypsis, det vill säga Guds borttagande av täckelset. Evangeliet om Jesus Kristus, det vet vi ingenting om det inte uppenbarades för oss. Och Guds eviga rike, det är också dolt för oss. Det måste uppenbaras genom Guds ord. Så här skriver aposteln Paulus till Galaterna. Jag vill göra klart för er bröder att evangeliet som jag har predikat, det kommer inte från människor. Jag har inte fått eller lärt mig det av någon människa, utan genom en apokalypsis från Jesus Kristus. Lägg märke till orden, en apokalypsis från Jesus Kristus. Galaterbrevet 1:11-12. Och just de orden, en apokalypsis från Jesus Kristus, det är namnet på Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Den handlar inte bara om framtiden, utan om den andliga verkligheten som blir en stor tröst för de svårt förföljda kristna på aposteln Johannes tid. Aposteln var själv förföljd och placerad i fängelse på ön Patmos, och nu får han som tröst en apokalypsis från Jesus Kristus, ett avslöjande, ett borttagande av slöjan från Jesus Kristus, så att han får se den andliga verkligheten. Och han får bland annat se att det var sant det Jesus hade sagt om de troende. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Han kommer inte under någon fördömelsedom, utan har övergått från döden till livet. Han fick se hur de kristna som på grund av sin tro hade blivit svårt förföljda, ja, halshuggna. Han såg i den himmelska verkligheten att de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Vi läser de orden i Uppenbarelseboken 24. Och det här är ett ord som många har missförstått. De tror att det handlar om en kroppslig uppståndelse när det så tydligt står att han såg själarna av dem som hade blivit halshuggna. Han såg att de levde tillsammans med Kristus och regerade det tillsammans med honom. De hade inte dött. Kroppen, den var kastad till förmultnelse och skulle uppväckas först på den yttersta dagen. Men deras själar, de levde. Det finns apokalyptisk litteratur också utanför Bibeln. Sån litteratur som menar sig kunna avslöja hemligheter. Det är intressant att se hur man tänkte på profeten Daniels tid. Då hade den babyloniske kungen Nebukadnessar en dröm och han går till sina spåmän och andligt visa för att de ska kunna avtäcka hemligheten med drömmen. Men det kunde de inte. De kunde inte ta bort täckelset. Och det vill säga, Nebukadnessar ville att de skulle tala om vad han hade drömt och sen vad drömmen betydde. Men det gick ju inte, utan de visa spåmännen sa så här: ingen människa på jorden kan säga det kungen vill veta. Ingen utom gudarna. Så uttryckte de sig. Men inte heller gudarna, alltså mänskliga skapelser av gudar, inte kunde de heller avslöja hemligheten. Och så kommer man då till Daniel som då säger till Nebukadnessar: det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och därefter så avslöjar då Daniel hemligheten och både drömmen och dess betydelse för Nebukadnessar. Och då måste Nebukadnessar bekänna: er gud är i sanningen gud över andra gudar, en som avslöjar hemligheter, eftersom du kunde uppenbara denna hemlighet. Daniel 2:47. Undervisningen som vi har i Nya testamentet om Guds sanna himmelska rike, den använder ofta ett bildspråk som anknyter till gamla förbundets tid, där det då fiendskap skildras med jordiska bilder om makter och människor som strider. Vi har då dessa bilder från gamla förbundets tid som undervisning om den andliga verkligheten som vi inte kan se. Det är skuggbilder, säger Nya testamentet, av den andliga verkligheten. Skuggbilder av Guds frälsningsgärning och eviga himmelska rike. Hebreerbrevet undervisar mycket om den saken. Det jordiska tabernaklet och templet, det är en skuggbild av den himmelska helgedomen, läser vi. Likaså överste prästen och hans offrande, hans offertjänst, det är en skuggbild av Kristus. Och har Kristus, som har ett högre prästenbete, står det. Liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet, alltså gamla förbundet, hade varit utan brist, då skulle det inte behövas ett andra, alltså det nya förbundet. Hebreerbrevet 8, 6 och 7. Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är, står det, en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Och vi läser också i Hebreerbrevet 10:1. Lagen, alltså Torah, de fem Moseböckerna, ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Guds sanna rike, det är inte ett jordiskt rike, utan ett evigt himmelskt rike som före den här världens slut inte kan ses med våra ögon, men det uppenbaras genom Guds apokalypsis för oss, alltså Guds ord, den särskilda uppenbarelsen, den heliga skrift. Jesus säger att Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen, Lukas 17. Och Jesus bekräftar för Pilatus att han är en kung, men han är kung i ett osynligt andligt rike. Mitt rike är inte av den här världen, säger han, Johannes 18:36. Men de som avvisar Jesus, avvisar det nya förbundet, avvisar att Jesus verkligen är den utlovade frälsaren, är den utlovade Messias, de är då kvar i det gamla förbundet och tänker sig då Guds rike som ett jordiskt Guds rike och avvisar därför det Jesus säger, att han är verkligen kungen och att hans rike är det sanna riket. Och Paulus skriver, än idag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren, då tas slöjan bort. Andra kor 3, 15-16. Det blir enligt Bibeln aldrig något jordiskt fridsrike som så många verkar tro. Jesus säger, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser, men allt detta är bara början av födslovåndorna. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar så kommer kärleken att kallna hos de flesta, säger Jesus. Men, säger han, den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Matteus 24:60-14. Om friden säger han att det är ingen världslig frid. Min frid ger jag er, jag ger er inte en sådan som världen ger. Johannes 14:27. Så kanske som inledning bör jag också nämna något om talsymboliken som är vanlig i Guds apokalypsis. Talet 7 är vanligt förekommande, och det är en symbol för Guds kärlek till världen. 3 är ju talet för Gud, den treenige, och 4 är talet för världen. Världens 4 väderstreck eller världens 4 hörn. Så talet 7 handlar om Guds obegripliga stora nåd till oss, hans kärlek och nåd till världen, den som fullbordas genom Jesus Kristus. Och talet 10 är också vanligt. Det talet är fullhetens tal. 10 upphöjt i 3 är upphöjt i Guds tal, då blir det talet 1000. Så om man vill tala om fullständigheten, fullheten, så kan man använda talet 1000. Alltså den fullhet som vi har i uppfyllelsen i nya förbundet, som är en fullbordan av skuggbilderna av gamla förbundets offertjänst, en fullbordan i och med Kristi försoningsstöd och seger över döden. Och tiden ända fram till Kristi återkomst i härlighet på den yttersta dagen, alltså denna tidsålders slut. Som exempel på hur händelser under gamla förbundets tid ofta pekar fram emot den fullständiga uppfyllelsen i och med nya förbundet. Den räddning är då räddning som sker under gamla förbundets tid, och för Daniels del så var det då räddningen undan fångenskapen i Babylonien. Gud hade ju lovat genom sin profet Jeremia, det hade Daniel läst om, att när 70 år har gått så ska jag straffa Babels kung och ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Alltså bli räddad eller friköpt från fångenskapen. Och då tänkte Daniel att nu har väl denna frälsningstid kommit. För han la märke till det antal år som, står det, enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Och som så ofta då så anknyter man till det konkreta i gamla förbundet. Och det gör också då Gud här för Daniel när han nu undrar om uppfyllelsen har kommit nu, den utlovade frälsningen. Babels kung hade ju straffats och persernas kung Kores hade tagit över riket år 539 före Kristus och utfärdat ett befrielseedikt. Så därför ber Daniel, läser vi: Herre, vi sänker våra ansikten i skam, vi och våra kungar, furstar och fäder, eftersom vi har syndat mot dig. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lyssnade inte till Herren vår Guds röst. O Herre, hör, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja, ber Daniel. Och Gud svarar omedelbart på Daniels bön genom ängeln Gabriel. Det läser vi då i Daniel 9, 24 till och med 27. Och svaret är då att befrielsen genom Kores, som var utlovad redan av Jesaja, det är bara en skuggbild av den fulla uppfyllelsen av frälsningen genom Messias. Och därför så säger Gabriel till Daniel: 77 år är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. 77 år. Alltså, sjuor betonar ju Guds, sa jag förut, sju, talet sju, om Guds nåd emot världen. Och denna Guds nåd, den kommer att visas om och om igen för folket. 77 år är bestämda över ditt folk. Och då, under den sista av dessa sjuor, då är vi framme vid den fullständiga uppfyllelsen av den sanna befrielsen genom Messias. Så den sista sjuan, det är den fullständiga uppfyllelsen av alla frälsningslöften som är givna tidigare. Och vad händer då? Jo, då ska Gud göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste, alltså Messias. Och dessa sex punkter klargör alltså tydligt att den fulla befrielsen från fångenskap, det sker inte nu tack vare Korers, det är bara en skuggbild av den, utan den sker genom Messias, och tiden för denna fullbordan av frälsningen, det dröjer ännu en tid. Talet 77 är alltså ett symboliskt tal, en kraftig predikan om frälsningen genom Guds kärlek till världen när den utlovade Messias kommer. Och den 70:e sjuan, det är kulmen, det sker då genom Jesus Kristus. Och centrum i Jesu Kristi förlossningsgärning eller befrielsegärning, det är när han dör på korset för alla våra synder. Och det stämmer med vad redan var profeterat tidigare, bland annat genom Jesaja, Jesaja 53. Där fick Jesaja en apokalypsis. Han fick se hur täckelset stod bort, och han kunde se hur Jesus lider och dör för våra synder. Han säger, han, alltså Messias, blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder, 53:5. Han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe, 53:12. Jag ska titta på klockan så jag inte håller på för länge nu. Daniel fick också höra av Gabriel att Messias kommer med ett nytt förbund. I 27 versen i Daniel 9 så står det: han ska stadfästa ett förbund med de många under en sjua, och mitt i sjuan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och enligt talsymboliken betyder alltså talet 7 inte 7 år, utan Guds nådiga handlande med världen. Och centrum i detta handlande genom Messias, det är då när Jesus uppfyller det gamla förbundets försoningsoffer genom sin försoningsdöd. Guds frälsning genom sin sons ställföreträdande död och seger över döden, det är själva centrum. Mitt i sjuan, som det uttrycks med symboliskt språk. Men det här missuppfattas ofta, och det allvarligaste av allt, det är vad som sker genom den så kallade dispensationalismen, där man menar att det här handlar inte alls om Messias. Fastän det är ju just det som är poängen, att den här 70:e sjuan, det är kulmen och handlar helt och hållet om Messias, alltså Daniel 9, 24-27. Men enligt andra så är han ska stadfästa förbundet inte Messias, utan man säger det syftar på antikrist som ska sluta ett förbund. Och man ser detta avskaffande av slaktoffer och matoffer som något negativt, när det i själva verket är Messias goda frälsningsgärning för oss. Ja, vad ska då hända med de jordiska förebilderna Jerusalem och templet? Jerusalem och templet är ju viktiga skuggbilder för Guds i handlande. Ja, det får vi också veta. Staden Jerusalem, den ska inte bestå. Den ska gå under, den ska förstöras, och likaså templet, helgedomen. Staden och helgedomen ska förstöras av folket till den första som kommer. Och det skedde år 70 efter Kristus genom romarna. Men skulle inte frälsningen innebära att vi får komma till Sions berg och den levande Gudens stad? Jo, men det har vi kommit genom tron. Bibeln säger tydligt i Hebreerbrevet 12, ni troende, ni har kommit till Sionsberg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himmelen. Hebreerbrevet 12, 22 och följande. Så Gabriel betonar för Daniel att det blir ingen frid på jorden. Han säger ju så tydligt, ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast beslutet. Daniel 9:26. Den här världen ska gå under, betonar aposteln Petrus väldigt tydligt i 2 Petri 3:10 följande. Sen till sist då, om jag har några minuter kvar, så kunde man ju nämna andra missförstånd när det gäller apokalyptiken. Och det märkliga är, som jag sa, dispensationalismen som har fått så grepp på många som missuppfattar detta med Uppenbarelseboken 20. Att det skulle handla om ett jordiskt tusenårsrike, när så inte alls är fallet. Och tolkningar om en uppryckelse som inte är någon annan än det talar om den yttersta dagen, då världen går under och vi blir upptagna i den eviga, himmelska, oförgängliga Guds rike. Och det här att det skulle bli en sjuårig vedermöda, det bygger alltså på missförståndet att Daniel 9:27 handlar om antikrist istället för om Kristus, om Messias. Och man tolkar alltså sju inte som det är tänkt, som en predikan om Guds nåd till världen, utan om sju år. Och så lär man då att det ska bli en sjuårig vedermöda. Fastän Bibeln så tydligt talar om att vedermödan, den har vi här i världen. Alla som kommer till himmelen och står inför tronen i vita kläder, de har kommit ur nöden, ur vedermödan. Här i världen har vi ingen varaktig stad, får vi lära oss. Vi får lära oss att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Apostlagärningarna 14:22. Vi får lära oss att det blir förföljelse och lidande här i världen. Den här världen är i den ondes våld, betonar aposteln Johannes. Och det är också grundfalskt att då lära att det som dispensationalismen lär, att det blev en paus på 2000 år cirka mellan den 69:e och den 70:e sjuan. Det vill säga att hela den kristna kyrkan, det är en parentes, och det hör samman med att man menar att den sanna frälsningen hör ihop med ett jordiskt gudsrike, och att gamla förbundets många bilder är inte bilder och skuggbilder, utan man lär att Jerusalem ska bli kvar och vara centrum i ett jordiskt gudsrike, och att templet också ska byggas upp. Man förstår inte att templet är Messias, Jesus Kristus, och alla de troende är levande stenar i detta tempel. Och vi ska inte tänka att den sista dagen kan inte komma snart, den kan komma tidigast om 1007 år. Det är en grundfalsk tanke. Den sista dagen, den yttersta dagen, kan komma när som helst. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Var beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen, Matteus 24. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer, Matteus 25. Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till, andra Petri 3:10. Men den dagen eller stunden känner ingen. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Ja, med dessa ord så är min tid ute för en allmän inledning.